I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Det är jag väldigt glad för att du gör. Ni är rätt många som lyssnar och ibland så har jag någon sorts dröm av att ni ska alla träffas i en lokal eller på en bar och prata med varandra. Det skulle vara fantastiskt roligt att vara med där. Hur som helst. Det här avsnittets gäst heter Erik Lundin. Några kanske känner igen honom som E-boy. Men nu har han i alla fall släppt sin första EP på svenska, Swedish EP. Och den har hyllats överallt kan man väl säga. Själv började jag faktiskt gråta första gången jag lyssnade på den. Mycket på grund av det språket som Erik använder. Han har skapat sig ett helt eget språk som är fruktansvärt vackert. Så lyssna gärna på den EPen på Spotify eller någon annanstans efter att du har lyssnat på den här podcasten, såklart. Nu ska jag inte dra på det längre. Dill och Duva med Erik Lundin. Lycklig lyssning!
Dill och Duva, min tumgivomen.
Jo, den här podcasten Dill och Duva som du är med i just nu, och jag är jätteglad för att du är här.
Jag är jätteglad för att
nu ska vi ta och snacka om dig och din musik helt enkelt. Men jag brukar alltid börjar alltid med en speciell fråga till alla mina gäster. Vad hette gatan du växte upp på?
Bra fråga, för jag hade flera gator. Det var Oslogatan, Bergengatan och Kristna vägen.
Ja, och detta är var?
Rissna vägen är Bromsten, Västerort. Oslogatan och Bergengatan, alla de norska gatorna är från Husby.
Ja.
Alla gatorna heter något norskt, ja, som jag växte upp på.
Vad är det för om du placerar dig där på de här ställena nu, vad är det för tankar som dyker upp?
Bromsten, det kom ju barndomsminnena upp direkt. Ja. Eftersom det var därifrån jag flyttade för ganska många år sedan. Min pappa bor ju kvar på samma adress som jag vi växte upp på. Så när jag tänker på den adressen så får jag upp allt ifrån när jag var där här om veckan och käkade jävligt god gambiansk mat.
Ja.
Till barndomsminnen från andra sidan huset där jag spelade basket i Husby 4.
Ja. Mm. Så det är sköna minnen i alla fall.
Det är bra minnen, mycket goda.
Ja. Mm. När du växer upp, har du något minne av när du första gången blev slagen av musik?
Ja, jag var väldigt så här, jag var väldigt känslig för musik. Jag kunde typ så här få så här en klump i halsen och börja typ blipa av musik från att jag var väldigt liten. Och det var, jag tror att det var första gången jag hörde Final Countdown med Europe som. Det är den första skivan som jag fick också. Det var bara på grund av den låten, inte på grund av.
Nej.
Det var typ bara det jag fastnade för det. Men melodier har alltid varit så. Det är så signaturmelodi på den. Så det redan då så jag gjorde väldigt verkligt. Det är nog den första. Och Michael Jacksons Bad.
Ja. Klassiker.
Och då var jag också lika liten, så jag lyssnade på båda.
Hur gammal är du då ungefär?
Jag vet inte. Jag tror att jag är typ 6 kanske. Ja. Relativt nyinflyttade i Bromsten, född i Rinkeby, flyttade därifrån. Jag var kanske 5-6.
Ja.
Jag var 5 och sen så när vi flyttade dit så där kommer de starkaste minnen.
Ja.
Minnen är från den
låten. Vad är det du, kommer du ihåg vad du kände när du lyssnade på musiken där i början?
Alltså just Final Countdown var ju så, den, jag vet inte, det var så starkt. Det var så här magisk. Alltså jag bara lyssnade om alltså som att jag led av någonting mentalt. Eftersom jag kunde, så alltså jag lyssnade på den på repeat, alltså om och om igen, för att den tog inte slut, för att den var så fin.
Ja, man har ju ofta någon sån låt som när man är liten liksom, som den,
ja,
här,
precis.
Som blir den här
riktigt. Det blev ju flera låtar efter det, men och det föll sig väl lite naturligt att det blev typ Eurodisco efter det, så jag lyssnade på så här Mr. Music låtar.
Ja.
Mycket sån där så här med typ en 4 eller en 8 med rap på i slutet, som var den obligatoriska rapdelen med den coola snubben, men som var det så ganska klyschiga kärleksmelodier. Men jag har alltid gillat melodiösa låtar liksom.
Ja.
Men alltså det är otroligt starkt minne fortfarande av den där låten. Just det var hemma hos min mormor och morfar på julafton när jag fick skivan och öppnade bara yes, lyssna sönder den.
Ja, tack till dem.
Ja, som fan. Det var från morsan, men det var hemma hos dem, så ja.
Kände du där i början någonstans att du ville göra något mer än att bara lyssna på musik? Att du ville säga, jag vill bli som dem, eller jag vill göra musik?
Ja, jag mimade ju och sjöng och dansade till Michael Jackson-grejen när jag var liten.
Ja.
Men jag tror inte att jag tänkte så här, fan, den där scenen vill jag stå på. För jag var väldigt blyg, jag dansade och sjöng bara i tystnad liksom, i min ensamhet.
Ja.
Jag var inte den där...
Så du var mer en lyssnare liksom?
Jag ville kanske vara artisten, men jag var inte den här naturliga. Det finns ju de där små kidsen på 4-5 år som bara ställer sig framför hela släkten på julafton och bara går loss. Ja. Men jag var inte den, utan jag var fett blyg och dansade bara för mig själv, men jag älskade det.
Ja. Hur var det med dina kompisar? Så lyssnade på musik ihop, eller var det liksom?
Inte mer än en sån grej som man gör när man är i den åldern, att man lyssnar på det som spelades på diskorna och så. Men sen när jag kom upp i kanske 5-6 klass så fick jag själv ett väldigt starkt intresse för hiphop.
Ja.
Parallellt med att jag lyssnade på så här Eurodisco och E-Type. Ja. Lyssnade på E-Type skitmycket.
Ja.
Men då så hittade jag också Bone Thugs and Harmony. Och så hittade jag Tupac.
Ja. Det var i 5-6 typ.
Ja, och då var det mycket mer fokus på texterna liksom. Lyssna, jag ville förstå allting de sa, och varenda svåra ord som fanns med skulle jag kunna. Svårt att hänga med Bone Thugs som är otroligt rappa i käften.
Ja. Fanns ju liksom inget internet som man bara kunde.
Det fanns inte det, men det kom ju någonstans där i krokarna. Så jag var först av alla med att gå in på internet och råna hela internetbanken på alla texter som fanns om alla de där artisterna.
Ja.
Så ja, jag hade hela block, hela perma fulla med bara texter från alla de här artisterna som
du skrev liksom ner dem och försökte.
Till en början, tills jag slapp göra det själv och bara kunde printa ut texterna, läsa igenom dem och sen bara plugga på det som att det vore examensarbete.
Ja. Mm. Vad gav de här texterna dig då?
Tillfredsställelse med att vara den enda. Jag hade ju min gudfar är från Texas. Så jag hade engelska med mig och lät som en amerikan sen jag var väldigt liten. Så när jag kunde låta som artisterna som vi alla tyckte var feta, rapparna, så var det extra cool att jag kunde texterna också dessutom. Så var det så här, wow, jag blev en stjärna bara där. För att jag hade den lilla edgen på de andra som inte, som också kunde texterna, men det var inte samma sak som jag.
Hur gammal är du här ungefär?
Det är väl också någonstans där i 7:an kanske.
Ja,
det är 7:an kanske.
Ja. Då är jag 13 typ, eller vad man nu
är. Ja, någonstans. Och då kunde jag så pass mycket så det, när vi lyssnade på låtarna så kunde jag hela verserna. Ja. Och det var också en sån här grej att jag ville aldrig vara halvdan med någonting. Jag skulle kunna alla. Och då har man satt en hög ribba när man lyssnar på Bone Thugs som liksom... and I talk about niggas that wanna get to where the thugs is. Some niggas that fuck them never know play. I hate this and it clicks a lot. I never know what's it. Det är riktigt, vet. Och det tog tid. Men när man väl kom dit så bara fan.
De sitter fortfarande.
Exakt, det här är bara dra upp ner som att cykla. Det här är fan från deras, den första skivan jag fick med dem. Alltså sådana grejer var så himla. Jag ville imponera hela tiden. Så jag ville vara den som var snabbast och den som bara kunde sätta dem tajtast. Även fall att vi alla försökte samtidigt.
Ja.
Så jag var väldigt så här tävlingsinriktad med att kunna dem bäst. Och sen hjälpte det också med att börja skriva egna texter.
Ja, så du började där någonstans också att skriva eget liksom.
Ja, jag gav det ett halvdant försök när jag kanske gick i andra klass eller tredje klass när Latin Kings kom ut och skrev. Ja, första raden någonsin som jag skrev var: han är stor, han är cool, han har Jordan skor när han går runt och snor. Det är klass två, tror jag.
Ja.
För då var jag också så här: wow, de rappar som de pratar ute i orten.
Ja.
Men de men det är en riktig skiva. Det här är ingen lall, utan det här är en riktig skiva som säljs i riktiga affärer som riktiga artister. Ja. Fan vad fett.
Ja.
Wow, så ville jag testa på, men sen så gick det väldigt fort därifrån till att jag hittade min Tupac och hittade Bondugs och de här, som jag bara, fan, det här är mycket fetare.
Ja.
För då hade jag redan, jag var redan kär i USA på grund av Jordan. Jag älskade basket, så Jordan var min klara idol.
Ja.
Och Michael Jackson var också från som dessutom heter Mike. Så bara, alla som heter Mike som är från staterna, fan vad fett, varför bor jag inte där typ.
Så då blev det liksom den svenska musiken, även om Latin Kings var jävligt bra, så la du bort det lite för att det var liksom, det var för nära egentligen.
Det var kanske för nära, precis. Det var, men det var mest, det var mer sensationellt att säga wow, det här får vara med på, det här får vara med bland de riktiga skivor i butiker, fast de pratar precis som vi. Det hade man inte trott.
Nej. Så då gick du mer in på att, ja, det du sa, lära dig texterna utav andra liksom. Men sen när du skrev de första grejerna där, andra gången om vi säger så, vad var det för texter då som kom?
Det var skryt. Det var rent av skryt. Ja. Skryt rap. Fuskade väl lite med gangster rap också, spela hård.
Ja.
Men mycket skryt rap. Jag var redan där, så tyckte jag svåra ord som Pac ibland kunde använda sig av, och komplicerade strukturer tyckte jag var fett. Och sen så
kommer du ihåg något som du gjorde?
Ja, det.
du vill inte.
Ja, det här är tidiga grejer. Men men de texterna var, det var jävligt latchigt liksom, men inte så eftertänksamma eller kanske. Nej. Utan det var, man snodde från, jag tror jag snodde från allt. Jag gjorde alltid från Bontags grejer, alltså som gick snabba, som bara skulle vara snabba, till grejer som skulle vara så här, fan, det här ska vara djupt och poetiskt som Tupac kan vara ibland, till att det här ska vara skryt rap om att jag är miljonär som Jay-Z och att jag har feta bilar och sånt där som jag inte hade, det som så man snodde av allt. Jag hittade, det var ingen riktig genre. Jag hade inget eget artistiskt uttryck, utan det var bara att hoppa
på
allting. Bara köra på.
Ja. Vad gjorde du, a cappella, eller gjorde du musik till det här också, eller satte beats och grejer?
Det var på instrumentaler som redan fanns.
Ja.
Så typ vad heter de? Gangsta's Paradise.
Ja.
När den singeln kom ut så hade den instrumentalen på bland annat.
Ja.
Mycket sånt som det fanns instrumental på. Men jag skrev även väldigt mycket till låtarna, så som det fanns text på det. Utan bara spelade, ignorerade vokalerna på den och sen bara skrev.
Och så bara körde liksom.
Ja.
Men hur människorna du umgicks med då, dina polare och sånt. Var, höll ni på alla med det här, eller var det bara du?
Det var väldigt olika, för jag hade två ganska, de blev ju, gängen gifte väl sig mer och mer ju äldre man blev, men det var väldigt separerat från början. I bronsen så var det liksom blonda, blåögda svenskar som jag umgicks med, minus en kille som också var liksom, ena föräldern var från Argentina.
Ja.
Men annars så var det, mina vänner där, det var ett svenska så långt bak som man kan komma till.
Ja.
Och där, de var hiphoppare precis som jag. Det kanske var så vi hittade varandra någonstans. Att alla hade hiphopkläder på sig. Medan jag med mina Husby Tensta grabbar så var det, och Julsta grabbar så var det, de hade, ingen av dem hade hiphopkläder på sig. De skrev ingenting. De var bara, de var jävligt bara förort. Och jag var den enda i hela klicken som hade hiphopkläder på mig.
Ja.
Så då blev jag hiphopparen.
Ja.
Så ja, men han är hiphop, han är hiphopparen.
Ja. Men lyssnade de på det du gjorde, eller liksom körde du?
Ja, de tyckte att det var svett, för jag var ju fortfarande, de lyssnade ju fortfarande på Tupac och sånt där, så. Men det var bara att det fanns inget intresse alls för hiphop.
Nej,
på så
inget,
sätt.
Inget intresse, nej, för att göra musik någonstans.
Nej, det var inte det. De som hade det intresset var sådana som hade baggy stora byxor på sig liksom, och hade ja. Hiphop, så kallade hiphopkläder på sig.
Ja.
Mm. Så, men visst, på en lallarnivå så skrev jag ju med mina svenska Bromsten-kompisar. Ja. Så skrev vi lite, bland annat i den här Gangsters Paradise, så skrev ja. Vi någonting som fick lite hype i Mälarhöjden, tror jag att det var. Okay. Några svenska tjejer där som, ah, fan vad fett det här låter. Nu när jag tänker efter. Men
det är den bästa inspirationen.
Ja, alltså,
att,
ja,
den var, att fortsätta liksom.
Ja, precis. När söta Mälarhöjd tjejer tycker att man är fet och så här, yeah, jag kan bli rock, jag kan bli superstar som Pac. Ja. Men sen så märkte man ju att mitt intresse var mycket grövre än vad deras ja. Var. För ja. Att skriva, de gillar fortfarande hiphop, men det var ändå jag som typ så här, fan grabbar, vi måste skriva en till, vi måste göra en till, vi måste ja. Göra det här. Och det var så här, ah, absolut, det är fan fett, det är kul, men de, ah, intresset fanns inte på samma nivå, så till slut så var det bara jag ändå som ja. Satt hemma och skrev mina texter.
För hur fortsatte du det sen? Fortsatte du själv då?
Återigen, fortfarande på en lallarnivå. Mm. Det var inte så här, jag har, och det har jag aldrig haft under uppväxten, att jag har haft så här studiovana eller att vi nej. Har... att jag haft en studio som jag alltid hängde i, och i pojkrummet som jag kunde bara latcha och hitta min grej, utan det var bara, jag skrev fortfarande bara till instrumentaler på det här, nu fanns det ju på internet, så jag bara laddade hem lite instrumentaler att skriva till. Men jag spelade aldrig in någonting, utan det var bara att skriva och fortsätta. Alltså jag fortfarande, så varje ny artist som kom med en fet låt var jag tvungen att lära mig hela låten.
Ja.
Oavsett ifall att det var en artist jag diggade eller om det bara var låten, men jag skulle kunna hela låten.
Det låter ju ändå som att du hade någon sorts bak i huvudet, att du hade någon plan.
Ja, alltså jag ville, alltså. Redan här så ville jag tyckte att jag var bäst i Sverige, fast jag absolut inte var det då. Och om jag, det, nu låter jag också vara osagt, det är en smaksak. Och alla rappare säger väl att de är bäst, alltså lite med glimten i ögat.
Men just i början kan det ju vara en bra sak att man har sånt självförtroende, så att man bara kör liksom.
Ja, exakt. Nu kan jag säga det med glimten i ögat, för det finns, alltså, det där kan ju vara från vers till vers. Ja. Om någon lägger en bättre vers än mig, så kommer jag inte säga att jag tycker att jag lägger en bättre vers än den personen, utan då är det en fetare vers. Jag har inga problem med det. Det där är bara en åsikt oavsett. Ja. Men på den tiden, då trodde jag att jag var bäst. Alltså faktabaserat.
Ja.
Det här kan man kan mäta och väga det här. Det här går att du vet. Och det satte väl lite grill i ens huvud, som plus att jag redan hade, jag hängde mycket hos min gudfar och mina systrar, som då hade vid det här laget hade flyttat tillbaka till Texas.
Ja.
Och fick mycket inspiration där och höll fortfarande på, och där, till och med där så tyckte några att såhär, fan nej, du kan ju rappa på riktigt.
Ja.
För det var också så här, de lyssnade på helt annan rap, men när de lyssnade på grejerna som jag gjorde, så var det lite så här, wow, fan, du lägger ju... Shit, du låter ju som de här östkustarna. Man sa inte som amerikanerna, som det här var redan nu. Ja. Så där var det så här, shit, du låter ju som att du skulle kunna vara den här eller den här.
Ja.
Så man imponerade lite där, och då var det så här ännu mer boost för självförtroendet, att om jag kommer tillbaka till Europa nu, så kör jag över dem. Alltså. Ja.
Vad tror du, om du tänker tillbaka nu, vad tror du, förutom att du var östkusten där, vad tror du var som du hade som de gillade?
Det var väl sättet jag skrev. Jag hade ju sydstadsdialekt, men jag skrev inte som sydstadsmusiken lät då.
Nej.
Vilket var mycket No Limit, Cash Money och, alltså Texas, Atlanta och Louisiana baserad rap, som var mycket så här lugnare och mycket mer så här, det var inte alls så rappnördigt. Det var inte så här den där tekniska biten, utan det var så här, det var historieberättande, det var mycket mer dämpat tempo på allting.
Mm. Mm.
Så det var ett helt annat sätt som jag var van att skriva på.
Ja.
De lyssnade fortfarande på Pac och såna här, men det var när man fick såna jämförelser med men det är såna. Så var det så här, okej, och nu är jag ändå i USA. De säger det här, det betyder allt. Det säger väl allt. Så jag har väl alltid haft känt att jag, och det hade jag i bakhuvudet också även när jag blev äldre, att jag, för jag började ju väldigt sent professionellt med musik. Med Adam Tensta. När han slog igenom. Men innan dess så var jag ju, bodde jag i USA och gick i skolan där. Så jag hade aldrig planer på att så här, jag ska hoppa av skolan eller jag ska nu ska jag satsa på musik.
Det var bara
jag...
lek liksom.
Det var bara lek. Jag visste att jag skulle, jag hade lovat mig själv, precis som jag hade lovat mig själv att jag skulle ta examen i USA på universitetet, så hade jag lovat mig själv att jag ska ge en äkta chans när tiden kommer, men prio ett kommer vara skola. Det här är livet, är inte på skoj. Utan
när kände du att tiden var kommen?
Så fort jag var klar med skolan.
Ja. Mm. Vilket, vad är vi tid här? Vilket år är det?
2006 tog jag examen, maj.
Ja. Och då kände du att nu är det, nu ska jag ge musiken allt.
Nu ska jag ge musiken allt.
Ja.
Men det krävdes att jag av en slump råkade stöta på min nuvarande manager på en fest, nyårsfest. Och bara, fan, vi, låt oss testa det här på allvar. Alltså. Jag vill göra det här på riktigt.
Ja.
Och jag kände ju redan dem sen innan.
Ja.
Hade kommit hem på något sommarlov. Brukade komma hem på sommarloven ibland ifrån det är, pluggandet.
Och det är Babak vi pratar om.
Det är Babak Azami. Ja. Brukade komma hem på sommarloven och sen så hoppa in i studion och latcha ihop någon vers.
Ja.
Men jag var väldigt oseriös och ofokuserad. Utan det var såhär, ey, för de jobbade mycket sin vid det här laget. Och de bara, få honom hoppa in i studion typ. Men jag hade väl inte jättemycket, det var väl ingen prio, för det var fortfarande så här. Jag ska tillbaka till skolan. Det här gör jag ändå bara för att det är fett att göra. Ja. Jag älskade att stå i studion, men jag var inte så fokuserad. Men sen när jag kom tillbaka, det var då som jag bara, när jag träffade honom på den här nyårsfesten och var klar med skolan, så sa jag åt honom att nu är jag klar med allting annat och jag vill verkligen testa och köra loss.
Och han trodde på dig? Eller han hade hört grejer liksom?
Han hade hört grejer, men de pratade ihop sig. För vid det här laget så var det bara, det var bara Adam kvar som var rappare där. Från att ha varit ganska många fler rappare. Så när jag sa det, så han bara, men absolut. Så fick jag komma hem till honom och spela in på, jag fick vara med på remixen till Adams Bangin' on the System, som var hans största låt just då, som även gästades av Promo, som är en sjukt fet rappare. Så det var så här, nej fan, är det här mitt inträdesprov?
Ja.
De gör det här med flit, de jävlarna.
Var det så du kände? Alltså du kände liksom så här, vad gör jag här?
Ja, med Promo, ja. Låten i sig var så jävla fet. Adam var redan klar.
Ja.
Men Promo skulle gästa den också. Så det var så här, fan alltså det här. Men de diggade det i alla fall. Så sen efter det så bara, men absolut.
Hur kom du över den? Att gå in och sätta dina grejer? När du kände så?
Så som jag alltid gör. Alltså, oavsett ifall jag känner så här, så jag laviterar tanken direkt när den kommer. Även fast jag är medveten om att det här är inte på skoj, utan det här är Promo som ska vara med på den.
Ja.
Så kände jag samtidigt att fan, jag kan göra allt jag kan.
Ja. Det är bara det man alltid kan göra liksom.
Exakt, om lite till kanske.
Ja.
Men om de inte gillar det, så det är inte, då får jag gå en annan väg helt enkelt.
Ja.
Men jag ska inte sluta där i alla fall.
Nej.
Men med det bakhuvudet, så när jag väl går in och ska göra någonting, så spelar det ingen roll vem det är. Så jag kommer ändå jag går aldrig sönder på grund av sån stress.
Nej.
Utan jag håller alltid samman och bara kör på.
Det kanske är som att du blir mer fokuserad av den lilla stressen.
Ja, det tror jag. Jag tror att jag jobbar.
Och att det var det bättre. Du behövde där också för att ta kanske det till nästa nivå. Liksom.
Hade de bara sagt så, men det är självklart, men du får lägga en vers på någonting bara.
Ja.
Så hade jag kanske inte varit lika hungrig.
Nej, för det kändes... det hade varit för lätt inträdesprov.
Precis. Plus att det här sätter ju ribban. Man vill inte gå från att ha varit på den här låten och som man ansträngt sig för.
Nej.
För att sen typ så här, men nu kan jag chilla. Utan då är det så, okay, men nu är ribban satt här. Det här är det första de har hört mig på.
Ja.
Låt mig inte få folk att känna att det här var en engångsgrej. Utan jag vill säga, okej, men shit, han levererar gång på gång på gång. Han är ju där uppe, den här killen.
Ja. Grym känsla.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag kollade här att Adam ska tydligen ha sagt i en radiointervju redan 2006 att du är nästa stora grej. Du vet, man kan hitta allt på internet.
Ja, det finns, det är sant, det är sant. Adam är faktiskt, han har aldrig slutat tro på mig. Han har sagt det här i
det är snart 10 år.
Han låter nästan lack när han, om man kollar, när man ser hans status här ibland nu. Speciellt när EP släpptes så skrev han det massa gånger till. Vad är det jag sagt till er? Nu du börjar fatta. Vad har jag sagt i hur många år? För att han sa, det var han som min aka var, min alias var Next Man Up.
Ja.
Så hette jag. E-boy aka Next Man Up. Det var så det var. För Adam var där, han var klar.
Ja.
Som vi säger. Det var min tur. Jag skulle göra min grej. Min fucking grej.
Ja.
Min grej kom inte. Jag fortsatte gästa, jag fortsatte festa. Jag vet inte.
Vad var det som hände? Du gästade ju extremt många stora artister. Mm. Men du gjorde inget. Det kom inget från dig själv.
Nej.
Det vad berodde inte. Det på?
Alltså, det var nog flera anledningar. En stor anledning, utöver den självklara, att jag var ute med Adam i, alltså när det var som mest så gjorde vi 300 spelningar på ett år.
Åh, jäklar.
Så då blir det att man, om du inte har 100% fokusen innan och inte har vanan och rutinen, vilket jag inte hade. Jag hade varit med på färre låtar än vad jag fingrar på min högra hand.
Ja.
Så jag hade ju väldigt lite studiovana, hade lite vana av att skriva texter och, du vet, göra låtar och sånt där. Så det är i kombination med att vi var ute så mycket och fokuserade, vi bara pushade Adams grej, för vi var ju verkligen en vid det här laget ett moment.
Ja.
Mm. Så i och med det så kändes det som att jag, det var svårt att hitta den där grejen att vara i studion och bara, okay, men fan, nu går vi in och så gör vi ett album. Det är inte så lätt som helst om man inte kommer ifrån det. Så vad jag gjorde var att efter de här 2 åren eller 3 åren som vi körde loss, så skulle jag hitta till det. Så jag gjorde ett par mixtapes.
Ja.
Ja, gjorde 2 eller 3 mixtapes. Och sen så gästade på ganska mycket samtidigt som jag var i studion och skulle liksom hitta det som jag ville göra. Men det var, det fick ta den tid jag gjorde det. Återigen, jag hade ju inte, under uppväxten så hade jag inte den där pojkrummet där man kunde sitta och spela in vers på vers. Och
så du fick lära dig under tiden där liksom, eller hitta lite, så var det, vad du ville göra själv.
Ja, precis. Ja. Jag hittade det som jag ville göra, eftersom jag var inne på den här, när Adam slog igenom och banade väg för den här elektroniska vågen. Så då var jag med på den. Körde mycket sånt där elektroniskt, sidechain, 4/4 och bara dansant klubbgrej. Sen kom jag in på grime, dubstep, ganska klassisk hiphop, men bara så här, du vet, kom in på lite olika grejer som fick ta tid. Men sen så var det någonstans där som jag kände att fan, det här är inte det jag vill göra. Så jag vill inte vara ute och jaga pengar för varje spelning för att jag ska kunna betala hyran, och sen samtidigt så ska jag försöka hitta det som jag vill göra. Någonting började dö inom mig. Det som jag brann för, den här gnistan, började försvinna. Så då valde jag att hoppa av och ta ett vanligt jobb. Och då gick jag in i studion och hittade den här. Jag fick gå in och latcha bara. För jag tänkte så här, alltså, hellre så blir jag kostymnisse och har ett vanligt jobb och gör det här på hobbynivå än att jag låter min passion för musiken dö och att skriva. Det fick inte hända. Det fick inte vara på bekostnad av det. Så då tänkte jag, hellre så släpper jag musik gratis för alltid. Utan att satsa på det, men gör det så att jag fortfarande brinner för det, hellre än att jag fortsätter som jag gör nu, för jag har inte så roligt längre. Och det här var 2012, 2013.
Var du någon gång nervös för att, eller du säger att du kunde hellre bli en kostymnisse eller någonting, var du någonstans nervös att det var den här stunden jag fick i musiken och nu är det över? Eller nej, nu är det som...
nej, det kändes bara som att det var tråkigt ifall att jag inte, om det aldrig blev någonting, men jag kommer fortfarande släppa musik som jag tror folk kommer uppskatta. Det är bara att det kanske kommer senare. Jag känner inte att jag var klar med musiken. Det var inte det. Det var bara att jag var tvungen, innan jag tycker att det är tråkigt att göra det här. För tycker jag att det är tråkigt att göra det, då kommer jag aldrig komma tillbaka till det.
Nej.
Så länge det inte är tråkigt så gör ingenting ifall att jag inte jobbar med det, att jag inte är aktiv Nej. Musiker. Eller professionell musiker. Ja. Utan då, jag kommer fortfarande släppa musik, jag kommer inte sluta skriva. Nej. Eftersom så länge jag brinner för det så gör det ingenting ifall att jag är inte ute på världsturné med det.
Nej. Och här är vi framme någonstans vid 2013 ungefär.
Yes.
Ja. Vad är det du söker just där 2013 i ditt uttryck?
Det vet jag inte. Det är därför jag hoppar in i studion för att jag ska försöka hitta. Alltså vad jag söker på så sätt så var det väl, vad är det jag vill presentera som min musik? Eftersom jag har gästat så otroligt mycket, både folk och genrer. Så det jag har gjort har ju aldrig varit mitt.
Nej.
Så jag vill hitta mitt uttryck och presentera min historia. Men under hela den här resan så träffar jag Marcus Price. Som jag hoppar in i studion med, och vi börjar göra musik. För jag vill, det är det, jag vill hitta någonting nytt som låter nytt. Oavsett vad det är för någonting. Det vet jag, det är det enda jag vet. Jag vet, eller tvärtom kanske, jag vet vad jag inte vill göra. Och det är någonting gammalt. Sen hur det nya är, det vet jag inte. Men vi hittade någonting som vi också sakta men säkert börjar jobba på. Och som vi nu är klara med. Vi har gjort massvis med låtar, och vi kommer släppa en EP nu om några veckor. Som också är frukten av det. Men under den här tiden, återigen på grund av gästande, så fick vi chansen. Det här är inte första grejen vi gjorde på svenska, jag, Adam och Dida, men vi fick chansen på Adams Race, Daniel Adams Race, där regnbågen tar slut. Och då någonstans så fick jag blodad tand för att säga, fan, mitt nästa projekt är nog inte engelska. Så jag vill nog, trots att jag hade skrivit och jobbat jättemycket med vårat musikgeni Nils Lundberg, som har jobbat sjukt mycket på både Adams och Silvanas och mina och Didas grejer. Men jag har jobbat massvis med honom och hade gjort mycket musik som bara också låg egentligen och väntade på att säga, okay, men nu måste vi plocka tag i det här projektet. Men sen någonstans där så var det så här, fan, det känns, jag har haft den här tanken i flera år. Erik Lundin har funnits i mitt bakhuvud i flera år. Men fan, jag känner att jag måste, jag vill nog göra nästa projekt på svenska. Det ligger rätt i tiden och jag vet vad jag vill göra ungefär.
Var du rädd samtidigt för att byta språk där när du var så van vid engelska?
Nej, för jag hade nog fuskat lite på svenska under en ganska lång period. Och när jag skrev den versen så kändes det så här, fan, det här är bara ett sandkorn på den här stranden. Så jag måste göra mer än bara gästa den här versen på, för det, låten var så jävla fet, temat var så fett. Den blev bra, men det kändes så här, fan, jag har så mycket mer att säga. Jag vill göra det här på svenska. Och jag vet hur det här kommer, jag tror att det kommer ta sig emot på ett annat sätt än vad de här engelska grejerna har gjort. Eftersom det jag pratar om på så är DPN egentligen det som jag snackat om hela tiden. Den här 10 minuter 3 som jag gjorde, den heter ju 3 av en anledning, som det finns ju en 1 och 2 på engelska. Som också är samma sak. Det är samma sak som 3an, fast
det var den här 10 minuters versionen som vi har sett nu i SVT:s godmorgon där.
Den finns det en 1 och 2 på engelska som, det är inte exakt samma sak, men det är ungefär, det är ju samma.
Och den fick
liv.
Ju inte alls samma genomslag på det viset.
Nej. Men jag tror att folk polerar öronen lite när det blir på svenska. Det blir lite närmare, det blir andra referenser. Det blir lättare för folk att relatera till. De ser vad jag pratar om. Det kanske inte känns så här, okay, men fan, är det här i USA eller är det här i Sverige? Alla de grejerna, eftersom jag är ganska anonym och generell också, eftersom det är svårt att prata om gator och det är svårt att dra upp namn eller fenomen som kommer från Sverige och översätta dem eller säga dem på svenska mitt i amerikansk rap.
Ja, det kan alltid låta det blir
det
väldigt,
låter inte bra. Så då får man välja bort dem och då blir det att man tolkar och översätter och filar och det blir större, absolut. Och det är absolut någonting som jag kommer komma tillbaka till när jag fortsätter med E-boy. Men jag
ser
förstår,
du det som två olika projekt eller som olika liksom som båda samexisterar på något vis?
Absolut. Så det är därför också som namnen fick gå isär. Jag är både E-boy och Erik Lundin, men jag presenterar dem på olika sätt bara. Stå på olika scener.
Hur många nu har du precis släppt en EP här. Hur många låtar har du i bagaget på svenska? Hur många finns det?
Osläppta?
Ja.
Jag vet inte riktigt. Alltså det är svårt att säga. Jag har många ofärdiga. Sen har jag några färdiga som har bara vissa både har skrivits och spelats in och vissa har bara skrivits.
Jag tänker mer på när du gör din musik och dina låtar. Är du en sån som du fokuserar på en låt, eller är det så att det blir lite där och så blir det lite där och så blir det lite, och sen är det någon som helt plötsligt, den här var bra, den här fortsätter på, okay, eller alltså om du gör många, om du gör 100 låtar och sen så blir det fem klara, eller det blir fem klara från början, eller
det beror lite på. Det har varit så tidigare. Just för det här projektet så vart allting så himla själv. Alltså, jag hade så stor koll på det från början, vad jag ville göra och vad som passade, och alltså, det fanns ingen låt av de här som kändes som att den här passar inte in på projektet. Eller den här vi behöver, alltså, vi, tvärtom, att det var mer att det växte. Fan, nästa låt jag vill göra ska vara en sån här låt. Nästa låt, och sen så blir det lätt när jag jobbade med Mats Norman också, som har producerat den. Att han förstod så mycket vad jag ville göra, så när jag satt med honom så bara allting blev så självklart. Så det var lätt. Hade det behövts fem låtar till och sen bara nej, den här, inte den här, inte den här, inte den här, då hade jag gjort det. Det är inte att jag nöjde mig med fem, utan det var, det är till och med en låt som hade kunnat vara med på den här EP:n, men som kommer släppas separat. Som gästas av Frej Larsson, som heter Salam Aleikum. Som är asfett låt.
Men du kände att den behövde liksom eget fokus?
Nej, först ville jag ha spikat med den. Men sen när jag gjorde sista låten på EPN som heter Västerort, så kändes det fan, det här är det femte spåret som ska vara med. Som tillhör den här historien. Men så den låten, det finns flera låtar som jag gjort med andra producenter. Jag tror att det är det också. Att jag har ju flera låtar som aldrig var tänkta att de skulle hamna på EPN. Så på så sätt så finns det ju andra låtar som inte var planerade att vara med på den här EPN, men som ligger och väntar på att hamna i andra projekt.
Hela den här EPN föregicks ju utav en rätt hyfsad hype, får man ju ändå säga. I alla fall vi som stod utanför. På något vis. Jag fick ju höra Annie Lööf innan. Det var vår gemensamma kompis Gustav Gelin där, som han spelade upp. Vi tog en lunch och så han sa du måste lyssna på det här.
Fan vad fett.
Och sen gick jag och nynnade på den låten.
Är det så?
Ja, i flera dagar efter. Jag lyssnade på den en gång bara. Men alla pratade väldigt mycket innan. Nu kommer the next man. Nu kommer han. Kände du av det här på något vis liksom så här, jag vill bara ha ut det här nu, eller var det liksom så här,
definitivt. Det fanns ingenting. Jag hade kunnat släppa den. Jag hade kunnat sitta och skicka ut den till alla som vill ha den utan att släppa den någon annanstans. Inte ens Spotify här. Varsågod, ta den bara. Jag vill att alla ska lyssna. Det är allt. Jag vill inte ha. Vi hade ju planer på att gå med bolag från början. Men vi hade olika visioner av hur det skulle gå till. Och jag kände, jag väntar inte på någonting längre.
Nej.
Jag förhandlar inte om någonting längre. Ingenting är viktigt just nu förutom att få ut musiken. Musiken är det som kommer tala för grejen. Det är inget annat runt omkring kommer vara viktigt. Så allting jag behöver göra är att få ut den här EP:n. Sen om den inte ens hamnar på Spotify, det skiter jag fullständigt i. Den här måste bara ut. För nu har jag är så klar som jag kan med den här. Och det finns inget att vänta på förutom att släppa dem. Speciellt efter så här lång tid. Man kan planera sönder sig hur länge som helst. Men det var aldrig tal om det. Utan det var bara, när vi hade sista mötet vi släppte ju EPN en vecka efter singeln. Och det är inte heller så standard liksom.
Nej. För det kom ett litet smakprov där i augusti med Araba.
Och den är inte ens med på EP. Det var också en sån här grej. Jag har ju flera såna låtar som aldrig var tänkt att hamna på EP, men så här, men ut med grejen bara. Men jag kommer ihåg när Gustav var i det som vi kallade boxen, det gamla kontoret i Fridhemsplan, och lyssnade på den. Och det var bara fett att få se andra människor som inte var än i RMH liksom, som fick lyssna på den och få respons. Och det, alltså, varje gång jag såg någon som tyckte att den var fet, så Det är det som ger mig någonting.
Ja.
Sen hur den släpps eller så där, det är inte så viktigt för mig. Så länge den når ut till folk och jag får se responsen.
Ja.
Varje gång någon skriver till mig och säger fan vad fet den är, eller någon som delar den och så där, det är, jag är som ett barn på julafton varje gång. För det här är första gången också som jag får, som jag släpper det på annat sätt än typ fan fet vers han gjorde, men fan när ska hans grej komma? Ja, ja, ja. Den känslan, den är ju,
nu är det bara du.
Nu är det bara jag.
Ja.
Bara jag, ja. Inte en enda gästvokal på hela.
Nej.
Inte en stavelse som inte är jag på EPN.
Nej.
Och det känns fett. För ja. det var så här, det var dags. Jag står på egna ben, ingenting annat runt omkring.
Nej.
Och samma låt som det var fett att se Gustav sitta och nicka till på i boxen, har nu välsignats med att 5 dagar i rad så är den mest delade i Sverige. Och det är alltså inga pengar i världen. Jag skulle kunna ge det här lillfingret för.
Får hoppas att du slipper göra det.
Spelar ingen roll heller. Alltså. Men det är så, det är så. För att knyta ihop det som du frågade om vad som var viktigt, och det var bara bara släppa den. Ja. Jag tror att du förstår vad jag,
absolut.
Hur ärlig jag är när jag säger så att det var inget annat spelar någon roll. Nej. Jag vill bara få ut det. Ja. Och jag tror att det var många med mig som kände så. Det kändes också som ska man säga, det rätta att göra för alla som har trott på mig hela tiden. För jag hade lätt kunnat säga att men folk slutar tro på mig på vägen. Det låter ju lite charmigt och lite så här, du vet. Men fan. Yes, ni slutar tro på mig när det gick svårt och bla bla bla, men det var ingen, de slutade inte tro på mig.
Nej.
De har fucking, alltså människor som jag har haft som har lyssnat på min musik och som troget tålmodigt och ödmjukt fortsatt fråga. Okej, nu då? Har du någonting på gång nu? Okej, album säger du. Okej, kommer det snart då? Och vet, i 8 år.
Ja.
Vem, alltså det
är fantastiskt.
Ovärderligt. Ja.
Ja.
Så jag kan inte ens skriva en sån låt. Det hade varit fett att kunna skriva så här, men fan. Alla vände en ryggen, men jag kom tillbaka. Men så har det inte känts alls, utan det har alltid känts som att folk har haft min rygg.
Ja.
Och det kommer jag aldrig glömma heller. Jag minns ju alla de här.
Ja. Skön känsla. Jag har lyssnat väldigt mycket på EP nu sen den kom ut. Faktiskt. Det känns som att du har ett så här alltså du ser dig själv och ditt liv lite utifrån liksom, på något vis. Det är min uppfattning utav att det är inte bara att du berättar de här sakerna, utan det finns någon sorts som att du är så här, okej, det här är jag, men jag ser mig själv lite ovanifrån på något sätt. Så.
Ja, försiktig med att inte få mig att låta som att jag är hybris.
Nej, jag menar det på ett,
jag
på,
förstår, jag
på ett alltså, lyriksätt, alltså, texten och sånt, att det är ett berättande som är just det här att det är inte bara jag, alltså att du har att berätta jag, utan det är så här, jag med någon ödmjukhet.
Ja, alltså det. Ibland när jag skriver så känns det som att jag skriver det ur vinkeln att jag kollar på min egen film typ. Så som livet har varit.
Ja.
Och det återspeglas väl lite i current EP:n. Eftersom det inte, du ser inte mina pressbilder på det fotot, utan du ser en kille som går i 7:an eller vad han gick där.
Ja.
Jag ser han.
Ja.
För det är inte samma kille som jag är idag heller, utan det här var ju någonstans i mitten av allting som pågick i EP:n och som gjorde att när jag kom ut på andra sidan så var jag den som jag är idag och inte samma person. Jag är samma människa, samma. Jag tror att blicken ser annorlunda ut efter allting som var på EP:n, så tror jag att blicken såg annorlunda ut från 5 år innan bilden tog som är på covern.
Ja.
Och blicken från covern kontra hur jag ser ut idag.
Ja.
Blicken har blivit annorlunda. Den ärras lite.
Ja.
Men det är nog det, som du säger, för det är inte bara heller min historia. Så det går, även fast jag säger jag på EPN, så är det ju mycket som berättas. Alltså jag står på sidan med alla lyssnarna och kollar på när allt det här hände.
Ja.
Så det blir lite som att man ser på sin egen film ibland när man skriver.
Ja. Om vi, den här låten som har blivit väldigt omtalad, Annie Lööf, som Annie Lööf själv har delat och inte riktigt Jag vet inte riktigt vad vi ska säga, men hon har väl inte riktigt förstått kanske, eller?
Jag tror att hon har förstått allt.
Ja.
Jag tror hon har förstått allt.
Så.
Ja. Ja, det jag ser alltså, i den lustigaste av världar. Ja. Så skulle jag säga att hon bara sitt shit fan alltså, en ung förutsträppande centerpartist som höjer mig till skena. Fy fan vad fett alltså. Ah, shit.
Ja.
Ja. Nu kör vi för fan.
Ja.
Men ska jag vara realistisk så tror jag inte dugg på det. Jag tror att hon redan från början visste. Jag tror inte hon bara går in och klickar like på någonting.
Nej.
Hon har säkert ett team runt omkring sig som vi kan kalla det bara att hon gillar låten till början.
Ja, ja, absolut.
Men annars så hon står för pengar.
Ja.
Hon står för pengar. Hon gillar pengar.
Väldigt. Ja, ja. Absolut.
Jag gillar pengar. Ja. Jag vill också. Hon kan prata om Erik Lundin som pengar om hon vill.
Ja.
Det är för, jag tycker att det är fett. Jag vill att folk ska se på mig också som shit. När killen man ser på honom att han är pengar.
Uh-huh.
Jag vill vara nära han är pengar. Så nej, jag tror inte alls på att det är ett missförstånd eller att hon nej. Tror att det är en hyllning rakt av till henne, utan jag tror att hon gillar liknelsen.
Ja. Och det är ju en rätt cool grej att få en låt som heter ens namn.
Ja, exakt.
Vem hade inte velat ha det om det är någon som du inte vet vem det är?
Ja, ja.
Som helt plötsligt har skrivit den.
Hon säger grattis till oss båda nu när jag la upp att vi låg etta som Sveriges mest delade låt.
Ja.
Ja, hon är glad. Hon är lika glad som mig.
Ja. Sen är det ju den låten som jag har som favorit, Haffla.
Mm.
Som lärde mig ett nytt ord.
Haffla?
Ja. Som jag... Ja. Jag skrev på Instagram att jag har lärt mig ett nytt ord idag precis när det här kom ut. Liksom. Mm. Ett ord som jag inte kommer använda, för det blir väldigt konstigt om jag börjar använda ett ord. Men det som det lärde mig var att och hela den texten är ju att det språket som jag kan, vi har ju samma språk,
yeah.
Men du använder det på ett helt annat sätt. Och vilket är jättefint, vilket gör att jag får tänka efter vad är det jag skriver, vad är det jag... vad är det jag säger liksom? Ja. Det har ju varit så här, och det är grymt. Det är
fan, grymt. Vad fett att väcka den tanken i dig.
Ja, att det är liksom inte så här, nu ska inte jag gå runt och säga haffla hela tiden, för det kommer ju bli eller vad tycker du om sånt om
jag
folk plockar upp
liksom, jag tycker att det är fett.
Som inte har din bakgrund och inte är därifrån liksom.
Jag tycker att det är fett. Det har ju blivit så.
Ja.
Lack. Chocklack. Alltså ja. Sånt som jag en gång i tiden bara hörde orten.
Ja.
Så bara, fan jag lackar alltså. Alltså det är
ja.
Det är smugit in.
Ja.
Sen haffla, det är ju, nu när du säger det så är det nog ett av de ord som jag tror först kommer komma in i svenska ordlistan i sådana fall.
Ja.
För att det är så enkelt ord.
Ja.
Det låter som ett verb, fästa, haffla.
Ja.
Om 20-40 år så kanske ungdomarna inte har en aning om att det här inte var ett svenskt ord innan. Det låter ju så här. Stavar man med två F bara.
Ja.
Så bara, men haffla, fan, det är, man fattar det är gammal lite svenska.
Ja, man fattar lite direkt vad det betyder. Fast jag tänkte exakt. Så här, men det här måste ja. Vara det här.
Liksom. Ikväll ska vi haffla, fan. Ja. Alltså, det är absolut. Jag tror att det kan bli ett sånt ord. Sen så, det är ju så ord växer in. Det är så språket förändras. Språket förändras hela tiden.
Ja.
Svenskan idag kommer inte låta samma sak som...
Nej, tack gode 21-15. Gud för det. Det hade varit så tråkigt.
Ja, exakt. Så det är ständig förändring. Så det, ja. Och det är så här det börjar, att folk plockar upp det och det blir mer och mer vedertaget innan det slutligen rullar av tungan för vilken svensk som helst på samma sätt.
Ja, och det är ju grymt och det är ju så det ska vara.
Det är fett.
Det är en mening i den låten som jag så andra hade skrivit om den. Haffla som en kriminell, haffla som jag blivit åtalad men aldrig fälld.
Vem skrev om det?
Ja, det är flera stycken, olika bloggare och sån här grej. Att,
lät som du sa någons namn.
Nej, men så som jag, eller som när jag hörde den först så var det att det var den bästa liknelsen jag har hört utav att nu ska vi ha den bästa festen i våra liv. Ja. Som inte handlar om kriminalitet eller någonting, utan bara nu kör vi liksom. Ja. Det här är den bästa kvällen i våra liv. Ja. Så tänkte jag.
Ja, men det är en bra, det finns ju två sidor av det myntet, men det är en bra poäng. Det är väl i grunden så är det som jag menar. För den ena sidan är ju, alltså, jag kan tänka mig att någon som, vare sig man har begått ett brott eller inte, åtalats för det men inte fälls, måste känna sig rätt lycklig den fredagkvällen.
Ja, och, exakt. Det är precis den känslan. Ja. Alltså känslan i det. Liksom, att jag har gjort någonting Men jag fick inte skit någonstans för det. Det vill säga jag kan festa hur mycket som helst. Jag blev inte bakfull imorgon till exempel.
Exakt.
Alltså den här, den grejen liksom.
Ja. Och det, alltså, det är grunden att, alltså, att den typen av fest, det är, som du säger, det är, hur ska man överträffa en sån fest?
Nej, det är ju den bästa festen någonsin.
Det är den bästa festen som jag kan tänka mig att man kan uppleva.
Ja, ja. Innan vi avrundar det här lite så vill jag tänkte vi skulle gå tillbaka till det här fantastiska framträdandet du gjorde i som redan nu är historisk TV, att du sätter 10 minuters a cappella rap och får en programledare att börja gråta.
Ja, det
hur har du landat i dig så här efteråt?
Ja, återigen, pengar kan inte köpa den känslan.
Nej.
Den är, det finns så många sidor av det, eftersom det, för det första, så som du säger, det är historiskt. Mm. Det har aldrig hänt i svensk TV att det direkt sänds en 10 minuters rap a cappella. Som en form av monolog. Ja. Där det är komplett tystnad förutom min röst.
Ja.
Som får säga vad jag vill.
Ja.
Det är så sjukt mäktigt.
Ja.
Så att bara det i sig är, bara det faktumet är i sig hur stort som helst. Sen att jag fick den responsen, det är också det, för återigen, den här har många, det är många ord som jag säger där på, som eller i den 10 minuter så kapellen, som ingen, eller som många inte förstår.
Nej.
Ingen utan forten i princip förstår. Nej. De orden. Så att den ändå, det till trots, tas emot som den gör, är sinnessjukt.
Mm.
Mm. Och att det är mina historier, det är våra historier som berättas, som har skrikits i så många år.
Ja.
Men de som borde lyssna mest kanske inte lyssnat alls.
Nej.
Så när man får chansen att ta den här plattformen och berätta de här historierna, så känns det, det känns som en vinst och en det känns som en sån seger.
Ja.
Det känns som en sån sjuk seger. Och att få sitta där och prata om det innan också.
Ja.
Sitta och prata om det och sen så gå dit och bam.
Ja.
Lägga den precis som det är, med de orden som vi använder.
Ja.
Vårt språk, våra tankar, våra upplevelser för hela Sverige. Det här är inte ett musikprogram. Det här är inte någonting som, för då hade det blivit en annan sak också. Allting är ju beroende på sammanhanget.
Mm.
Och att det här är för alla svenska hem som har TV-kanalen påslagen.
Mm.
Får veta det här.
Ja.
Det är sjukt.
Och sen har det ju delats överallt och folk har blivit extremt berörda utav att någonstans tänker jag också att i hela vårt samhälle just nu så är det väl, allting ska vara väldigt, väldigt kort. Helst ska ju en låt vara en minut.
Ja, ja.
Och sen är det nästa låt liksom. Nu byta låt på Spotify. Och det här kommer 10 minuter. en historia som hänger ihop, som berättas otroligt mycket.
Ja, ja, det är en utmaning att hålla historien intressant så länge. För det är precis, alltså det är ju verkligen, nu för tiden man kollar ju på ett klipp, 5 minuter, har jag det, 8 minuter, shit, låt mig scrolla in 4 minuter för att se vad det handlar om.
Exakt.
Är det tillräckligt bra, men då går vi tillbaka till början och så kör vi hela. Och det såg jag sjukt många gånger, att folk som, alltså på 3 dagar tror jag, 2 eller 3 dagar, så var den uppe i 100 000. Dagar tror jag. Typ över 1000 likes. Bara, så den hade tagits emot så sjukt bra. Och det var så många som hade skrivit i den och taggat sina vänner. Och typ så här på förhand. Typ, lyssna, det är 10 minuter, tar i tiden, det är värt det typ.
Exakt.
Och skrev sådär. Och det återkom hela tiden att, typ, så här,
att alla uppmanar du alla,
ja, precis.
Nu tar du de här 10 minuter, det är de bästa du kommer ha på väldigt länge.
Och det är, jag vet inte hur många gånger jag ska upprepa det, men det är ovärderligt alltså. Det går inte att få. Det här är känslor som jag aldrig har känt innan, som jag har sett andra få, och som jag kanske genom dem har känt också. För att det här är mina, det här är de som jag har så mycket kärlek för, som när Adam slog igenom. Jag var ju med från att han hade Banging on the System till They Wanna Know till My Cool.
Mm.
Så jag fick ju se hela den här, typ, så hur det bara blev större och större och större. Och det var hur fett som helst. Jag har aldrig varit en missundsam människa när det kommer till, speciellt alltså till ens vänner och sånt. Jag har aldrig varit så fan också, kolla på han eller kolla på henne.
Ja.
Även Silvana som kom in flera år efter. Karriärsmässigt gick om mig.
Ja.
Och bara boom, slog igenom. Ja. Jag backade henne till 100% sedan dag ett. Jag har aldrig varit missunnsam gällande hennes framgång heller. Utan det är bara, alltså, jag blev verkligen sjukt rädd.
Ja.
Så när jag själv får uppleva det här 8 år senare.
Ja.
mottagandet. Nu är vi bara i startgropen och jag har mycket mer att leverera. Men att det på så kort tid med så lite material har tagits emot så väl, det är någonting som det berör mig sjukt mycket.
Ja. Jan Gradvall, denna journalistikon eller musikjournalistikon som han ändå är, har ju ändå skrivit att Grammysjuren behöver inte ha möte om nästa års textförfattare, att det ska bli du.
Ja, när han sa att jag förtjänade
den. Jag håller med
den,
honom. Jag håller extremt mycket med honom.
Det känns som jag överdoserar på endorfiner varje gång jag hör någon säga just den grejen. För alltså, när han sa att jag förtjänade Grammy-statuetten för bästa textförfattare, årets textförfattare.
Ja.
Och det här var innan EP:n var släppt. Innan jag hade gjort framträdandet och allt det här. Ja. Så, när han sa så var det bara wow.
Ja.
Wow. Alltså, även om ingenting händer efter det här, så kommer jag alltid ha den här. För okej, han är bara en människa. Men han är inte bara en människa. Ja. Om du förstår vad jag menar.
Ja, så, absolut.
Det är en åsikt, men när det kommer från en sån där veteran, en sån legend i gamet, så blir det verkligen så här, wow, det här. Och han skriver verkligen det här rakt ut. Det är inte så här, det här finns på internet för alltid.
Ja.
Han får äta upp de här orden ifall att om alla rasar nu och bara, ej, vad fan menar du egentligen?
Ja.
Men, och att du fick så mycket medhåll efter det.
Ja. Och det tror jag inte att det var bara för att det var han som skrev, utan det tror jag att folk har lyssnat på dig och sett att han har ju rätt. Han har ju totalt rätt.
Han var först med att säga det.
Ja, ja.
men ja, som sagt, varje gång man hör det så... För det, enligt mig så är det fetaste priset man kan få. Eftersom jag alltid har dött för texter. Jag har alltid älskat att leka med ord. Jag har alltid älskat att... det har jag hela tiden. På tunnelbanan på vägen hit så hittade jag någonting som jag ville latcha med. Så det... Jag gör det här 24-7. Jag brinner för det så hårt. Så att få det priset som en stämpel. Även fast... Ett pris är bara ett pris. Ja. Det betyder inte att jag inte kan vara den personen i alla fall.
Nej.
Men jag tror ändå att jag skulle ljuga om jag sa att det inte betyder någonting att få det priset. Alltså få den stämpeln på sig.
Vi hoppas att du står där nästa år och tar emot det.
Inshallah.
Ja.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.